Tack att du vill tala till våra hjärtan. Tack att du vill tala och ge riktning här åt våra liv. Tack, vi ber för alla de som hade avbokat. Jag tror vi är uppe i 20 avbokningar nu. Ifall du har fler vänner som sitter hemma här, så passa på att ring. Det finns plats. Gott om plats, gott om mat. Inte vi kan trycka i oss all den maten. Vi kan prova. Tack Jesus, vi ber om hälsa och kraft här över ditt folk, Herre. Tackar dig far om hälsa och kraft här över den som känner sig extra sjuk just nu. Så ber vi Jesu namn att du ska möta med hälsa och kraft. För den som har feber, Jesu namn, så tackar vi dig att få näpsa den febern, Herre. Och tala hälsa och läkedom här över våra syskon. Tack att du reser den sjuke upp här i Jesu namn, i ditt liv, i din kraft. Tack att vi får ta emot trons gåva ikväll, Herre. Tack att du ger dina andliga gåvor till dina barn här, till ditt folk, Herre. Tack att du delar ut av din helige andes gåvor här till dina barn, Herre. Tack för trons gåva just nu, Herre. Tack att du kommer och talar här, ord från himmelen, Herre. Ord för den här tiden, Herre. Den som är här, som känner sig trött eller svag eller sjuk eller på något sätt bara liksom ouppkopplad på något sätt, bara avtrubbad, i Jesu namn så ber vi att du kommer med din kraft, din mäktiga, övernaturliga, gudomliga kraft. Tack att du är Herren, vår läkare. Tack Jesus. Tack att du är Herren, vår frid. Kom här, kom här, kom här. Kom här Jesus. Tack Herre, tack att du strider för ditt folk. Tack att du rensar luften över den här platsen här, så att människor kan få komma och uppleva din frid här. Din närvaro. Att du är här. Mitt ibland.
Vi ska gå till Domarboken. Och vi går till Domarboken kapitel 6. Nu blir det lite mer så här bibelstudieaktigt. Tror jag. Vi får se. Men jag vill... Det är ju historien om Gideon, och det finns mycket i det som jag... Ja, men när jag började läsa så känner jag det här, jag tror att det här är något som Gud vill tala till oss om det året som ligger framför. Att det finns någon, det finns olika saker i detta som jag tror är väldigt mycket för just den här tiden och det som kommer framöver. Och innan vi börjar läsa skriften så vill jag faktiskt också nämna, jag läste en bok, eller jag började på en bok, jag är inte färdig, så är det ofta med många böcker hos mig, men den Den är skriven av Per Ive Berntsson. Och jag har nästan glömt bort vad den heter. Med kraftfulla rötter tror jag. I alla fall så står det en punkt där han talar om, ett kapitel där han talar om hur små sammanhang har fått mycket inflytande och fått betyda mycket av det där liksom, för att det fanns någonting som liksom var väldigt kraftfullt. Och så började, så fastnade jag för Herrnhut. Och så pratade jag med Markus om det. Det här är ju liksom en månad sedan eller något som jag fick det här. Och som jag, det har dröjt kvar hos mig. Så pratade jag med Markus om det, och så får jag reda på. Alltså vi har ju varit där. Men, om det var församlingsledning eller om det var församlingsresa. Eller i alla fall till Herrnhut. Och kände mig, gud, det här är spännande. Så vill jag bara läsa några rader som han skrev om det som ett exempel. På en sådan plats som ni nu säkert känner igen väldigt väl då. Efter att år 1719 har upplevt en inre andlig förnyelse öppnade greve Ludwig von Zinzendorf 3 år senare sitt gods Bertelshof för förföljda kristna från olika trosriktningar. Godset är beläget söder om staden Dresden i sydöstra Tyskland. På den del av godset som kallades för Herrnhut formades en kristen gemenskap som fick namnet Herrnhutarna eller Brödraförsamlingen. I denna brokiga samling människor växte en varm kristen gemenskap fram som innefattade såväl vardag som helg. Man organiserade en bönevakt som löpte under dygnets alla timmar, något som fortsatte i mer än 100 år. Gemenskapen i Herrnhut bestod aldrig av fler än 200-300 personer. Men under 20 år sände denna gemenskap ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världens kristna hade gjort på 200 år. Det finns missionshistoriker som menar alla väckelser som tänds sedan dess i den protestantiska kyrkan har i någon mån kunnat spåras tillbaka till denna gemenskap. När jag läser det så finns det någonting som liksom, ja, men det börjar brinna och det börjar bulta här inne. Vad är det som ska liksom, vad är det som ska förvandla Sverige? Ja, det kanske inte är megakyrkor. Det kanske är fröet. Det som finns i fröet. Alltså om 2-3, det var 200-300 som mest. Men under 20 år så sände man ut fler missionärer än vad resten av den protestantiska världen gjort på 200 år. Det är helt ett sanslöst facit. Ja. Och så pratade vi lite om det, jag och Markus. Och kände bara hur ljudligt detta var. Och så berättade han ju ännu mer för mig. Och man bara... Och så berättade han ju om den här frågan som ställdes till dem som ville åka ut som missionärer ifrån det här stället. Så ställdes det en fråga till dem, om det var ett gift par. Så ställde man frågan. Det var liksom en checklista på saker lite grann då, som man behövde liksom, ja, för att vara redo. Och det var en av frågorna. Har du levt färdigt för dig själv?
Ja.
Den finns. Det är något att suga på.
Ja.
Det är något att suga på.
Ja. Exakt.
Och jag har gått och liksom suga, jag har gått och grundat att ha tagit den till mitt eget hjärta. sen vi pratade. Det har bara legat där och har blivit färd för dig själv. Jag vill säga ja hela tiden. Mm. Och jag vill ta de där stegen. Och jag vill smaka mer av det. Jag kan ju inte säga att jag är framme. Men jag tackar Gud för att jag får vara i den process där jag är nu.
Ja. 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 Jättebra.
Jag tackar Gud för det.
Ja.
För det ställer saker på sin spets hela tiden där jag befinner mig nu i alla fall. Och jag tror inte det bara är jag tror att det är någonting som den helige ande gör och vill vaska fram.
Yes.
I den här tiden. Och då är det här, det är ju som en port, det är ju som en nålsöga, det är ju något man bara, den frågan är inte lönt att vänta med. Visst, Gud kan ha sin process och det börjar någonstans och sådär, men någonstans så tror jag det är en hjälp för oss. Alltså, vetekornet, det är ju samma sak. Har jag levt färdigt för mig själv? Ja. Om det var den ena i paret sa ja och den andra sa nej, så sa hon, då får ni vänta. Då är ni inte redo att åka ut ännu. Oh, det här är väckelse. Det här är väckelsefrågor.
Yes, precis.
För när Guds folk, när vi i Sverige börjar stava på de där frågorna ärligt och uppriktigt för oss själva med ändå en villighet i all vår bräcklighet och säger, men jag vill säga, jag vill ta ut den här riktningen, då börjar det hända. Oj, oj, oj. För då är vi fria. Och då kan Gud koppla på allt det han har.
Ja. Ja.
Och även ibland när vi ska göra saker. Vi pratade lite här innan eller mellan här nu. Och även ibland när vi ska göra saker för Gud. Så är det så lätt att det blir mänskliga ambitioner. Som i slutändan står i vägen. Därför det blev köttet liksom tog vägen där ändå. Men det går, vi vill, och du har ju sagt det flera gånger också, men vi vill ju ha väckelsen. Det ska ju heta att det var här, inte grannförsamlingen. Köttet. Men har du levt färdigt för dig själv? Om vi ändå säger ja på den. Eller börja närma oss ett ja, eller i alla fall ta det. Är du med? Vi är bräckliga, vi är svaga. Vi säger ja och vi kan ta tillbaka det. Alltså, och sen menar vi det. Och så är vi ändå där vi har tagit inte hade gjort det. Vi är ju där. Men att ändå vid ett tillfälle säga på en sådan fråga. Ja, nu är jag. Nu är jag där. Och hjälp mig Gud att jag inte tar tillbaka det.
Mm.
Men nu säger jag ja. Mm. Nu säger jag ja till det. Då är vi inne på de här 200-300 som förändrar en hel nation.
Yes.
Då är vi inne på de 200-300 som Gideon fick i slutändan. 300 blev i slutändan. Mot en armé som var så stor så det gick inte att räkna det, står ju. Alltså det var ju som sandkornen typ. Alltså det var ju bara enorm armé de hade emot sig. Det var ju omöjligt. Men han fick ett tilltal. Vi ska kolla lite närmare på det, men han fick ju ett tilltal. Och han gick och han samlade folket. Och så säger ju Gud det här. Ja, ni är för många. Ni är för många. Därför att
Om jag nu skulle hjälpa er att vinna över de här, skulle ni ta åt er äran själva och säga det var vi som gjorde det. Vi är människor hela vägen. Men vi behöver det här. Vi behöver det här. Ni är för många, för ni kommer att säga att det var ni som gjorde det. Vi klarade det. Jajamensan. Nej. Ni är för många. Skicka iväg alla som är rädda. Ja, ni är fortfarande för många. Jag ska visa dig hur du ska välja. Och så bara den ut. Ja, nummer 300. Nu kan jag jobba med er. Om ni är överlåtna till mig. Om ni gör precis vad jag säger. Så ska ni få se. Ja. Låt oss börja i. Eller gå tillbaka blir det nu lite. I berättelsen. Kapitel 6. Jag tror att det här det finns, jag kanske kommer hoppa lite, men jag kommer hålla mig i de här kapitlen 6 och 7 tror jag. Så står det så här: Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Och så blev det då, alltså det var en konsekvens av Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Därför så ger han dem i midjaniternas hand i 7 år. I det som sker i Sverige idag så finns det anledning att tänka på de här verserna. Gud i sin kärlek låter inte bara saker passera hur som helst. I sin nitälskan så vill han föra sitt folk till honom själv, så att de är hans folk. Det står i vers 7: när Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, då sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: så säger Herren Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träddomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Alltså här, det här är vers 10. Jag sa till er, jag är Herren er Gud. Och det, jag tänker att det är samma. Vi står i en liknande position idag där Gud kallar på oss i Sverige. Han kallar på sitt folk. De som bekänner honom som sin Gud. Och så säger han, jag är Herren er Gud. Och så säger han, ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Alltså, ni ska inte frukta de här gudarna som finns i Sverige. Ni ska inte frukta de andemakterna som reser sig upp och som vill begränsa, som vill styra, som vill tala om för er vad ni får göra och inte får göra. Ni ska inte frukta för dem. Ni ska inte vara rädda för dem. Ni ska inte böja er under dem. Är det vad Gud säger när han vill rädda dem? För de ropar och säger, åh Gud, det är så jobbigt nu. Vi har haft 7 år och vi är i underläge. Vi är ju i underläge mot våra fiender. Våra fiender hunsar oss. Vi ropar till Herren. Det kommer en profet som säger, nummer 1, ni ska inte frukta för de gudar och andemakter som furstar, som håller ert land i sitt grepp. Och som de andra dyrka. Ser du bilden? Ser du likheterna? Det här är säger, du ska, vi som Guds folk, han kallar oss och säger, ni ska inte frukta de här andemakterna som vill styra och ställa i Sverige. Ni ska inte frukta, för om ni börjar frukta dem och blir rädda för dem, då böjer ni er under dem. Det är det som händer. Då böjer ni er under dem. Och då är det de som är herrar. Och då kan inte jag befria er. För ni har redan kapitulerat. Så då säger Gud, ni ska inte frukta det som alla de andra. Även om alla de andra. Och det kan vi verkligen känna. Alltså vi behöver inte ens nämna de här speciella frågorna som är uppe på tapeten hela tiden, men där man känner att det dyrkas ju verkligen de sakerna runt omkring. Det är ju gräddfil, om du bara säger några bokstäver så är det en gräddfil överallt. Och så hamnar kyrkan där. Nu pratar vi generellt sett och så här, så hamnar kyrkan där man springer med det och man hoppar. Man tar samma bokstäver och börjar köra med. Och så fortsätter man. Hur ska vi ha de bokstäverna också nu? Då tar vi till de bokstäverna med. Lydigt. Men Gud, han sa när han skulle befria sitt folk, så säger han, ni ska inte. Jag är Herren er Gud. Glöm inte det. Jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst. Och så kommer Herrens ängel i vers 11, kommer och sattes under terebinten vid Ofer, som tillhörde översviten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen, gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och så fortsätter han att väga alla hans under som våra fäder berättat om och sagt, se, har inte Herren fört oss ut ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss midjaniternas hand. Om vi stannar där lite. För det är intressant, tycker jag. Alltså vers 1, om du kan se dem samtidigt, så står det att Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem midjaniternas hand i 7 år. Det är ju egentligen svaret på Gideons fråga i vers 13. När han säger, o min herre, om Herren är med oss, varför har du allt detta drabbat oss? Han har ju inte koll. Han har inte koll på att det finns ju en orsak till att ni är hunsade av era fiender. För ni har ju böjt er under dem. Och ni är ju rädda för de gudarna. Ni hedrar ju på det sättet de gudarna mer än vad ni hedrar mig. Säger ju Herren. Så jag tänker att det finns liksom två... Jag fick liksom två tankar när jag väger de här mot varandra. Att det finns ju liksom en orsak till det. Men Gideon då, när Herrens ängel säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon svarar, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Så tänker jag å ena sidan att Herren lämnade inte ens när de gjorde det som var ont. Jag säger inte nu att det är bara det ena eller det andra, men jag tror att det ändå säger någonting till oss. Gud, han lämnade inte folket även om han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Och om Herren är med oss, varför då allt detta drabbat oss? När ängeln säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Så då handlar det mer om, jag hoppas att du kan vara med mig, men då handlar det egentligen mer om, inte att Gud lämnar oss när vi gör det som är dumt, utan det är mer Herren är med oss när vi är med honom. Alltså det de behövde, det var ju att de skulle gå och lyda Herren, att de skulle gå med Herren. Det var ju det som behövdes. Och det tänker jag är också det som behövs liksom i vårt land, i något slags större perspektiv. Att, ja, men vi behöver ju hitta Gud. Vi behöver komma rätt med Gud. Annars kan vi ju stå där som Gideon och säga, men varför händer allt detta? Det blir bara värre och värre. Varför händer allt detta? Om Herren är med oss. Ja, han är med oss, men han väntar på att vi ska vara med honom. Liksom. I det han gör. Så det är den ena. Det andra som jag tänker som också kan faktiskt vara en möjlighet, eller så är det båda två. Jag tänker att det Herren, eller det ängeln kommer och säger, är att Herren är med dig, du tappre stridsman. Alltså Gud gav Israels folk i Midjaniterna som hade 7 år, men ändå så väljer Gud ut någon bland folket. Så har ju Gud uppenbarligen kommit till Gideon av en anledning. Jag vill ändå tro att det är så att Gud har sett någonting hos Gideon som inte vi helt får reda på, som gör att han kommer till honom, även om han nu är i ett stadium där han tycker sig vara minst och sämst och är rädd och har gömt sig liksom för att få behålla lite grann av skörden. Men Herrens ängel säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Men här växlar Gideon och säger, men om Herren är med oss, varför har allt detta hänt? Ja, men Herren kan vara med dig även om oss inte har kommit rätt ännu. Så kan Herren fortfarande vara med dig, du tappre stridsman.
Yes.
Och så tycker jag det är så underbart när Bibeln, eller Gud gör så här. För då och så ger han sin, varför allt detta drabbat oss? Alltså han är ju bara, det är bara jobbigt och tungt med oss. Alltså, Gud kan ju inte vara med oss, då har han inte sett ut så här, istället för att komma rätt med Gud då. Och han börjar förklara, vad är alla hans under och allt detta? Alltså, har inte Herren fört oss upp och nu har han övergett oss och... Så står det i vers 14, då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel och midjaniterna, säg jag har sänt dig. Alltså han tar inte, Gud tar inte notis om våra tycks synd om resonemang, är du med? Han bryr sig, han hoppar ju helt över det, han lyssnar inte alls. Vad är alla hans under som våra fäder? Han börjar inte förklara, jo men du förstår, det var ju så här. Han bara, är du färdig? Ja. Gå nu, för jag har sänt dig. Det är det som betyder någonting. Det är det som betyder någonting. Låt inte allt det där liksom förvirra dig och din självömkan. Ja, låt inte det förvirra dig, utan gå i denna din kraft och fräls Israel och midjaniternas håll. Se, jag har sänt dig. Det är ju hela, det är ju liksom hela grejen. Det är inte du som ska göra det. Jag sänder dig. Och då kan du räkna med hela himmelens stöd i ryggen. När jag har sänt dig. Och han fortsätter. Och han svarade honom. O herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest övertydliga i Manasse. Och jag är den yngste i min fars hus. Herren säger till honom igen, mitt ord. Jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som en man. Man undrar om man riktigt kunde ta emot det. Men han ber om ett tecken. Gideon svarar honom: om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken att det är du. Alltså, ska jag göra det här, då måste jag veta att det är du. Och man kan tycka att han borde ha förstått det redan, men vi är ju där själva också. När det väl kommer till skarpt läge så hamnar vi väldigt lätt där. Alltså Gud. Så det är ju lite trösterigt också. Att vi får ju faktiskt säga: Gud, låt mig nu veta att det är du. Sen finns det alltid ett moment av tro när vi väl ska göra det. Att ta steget ut. Där det egentligen inte går. Men ge mig ett tecken på att det är du som talar med mig. Och det här tecknet var ju egentligen ganska... Det var inte det största tecknet vi har varit med om. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Alltså, det var... Gå inte härifrån bara. Jag ska gå och hämta en sak. Och om du är kvar när jag kommer tillbaka, så räcker det tecknet för mig. Ja. Och då säger han att jag stannar tills du kommer tillbaka. Och han går och han fixar och han lägger ut och han lägger ner, och då slår du upp eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann och hans åsyn. Vers 22. När Gideon såg att det var Herrens ängel, sa Gideon: ve mig, herregud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Jehova Shalom. Mm. Herren är frid. Och det finns kvar än idag i det här beskrivna offret. Den natten. Alltså, det hände någonting kopplat till det vi hade innan. Det hände någonting när han förstod att det var Gud. När han fick tag på friden. När han fick tag på friden i Gud. Så började, då kunde Herren arbeta med honom på ett väldigt starkt sätt. För på den natten så säger Herren till honom: ta din fars tjur och den andra sjuåriga tjuren. Riv ner din fars Bals altare. Hugg sönder Ashera pålen som står intill det. Bygg ett altar åt Herren din Gud överst på denna klippa på rätt sätt. Det är någonting med Jehova Shalom som också ger den där utgångspunkten för att faktiskt gå och strida och riva ner. Det Gideon gjorde, det var ju egentligen bara att han lydde. Han tog ett första steg i sin fars hus. Han gick inte, det var inte i, alltså han gick till sin fars hus. Han började i sitt hem. Han började där. Han behövde inte gå till torget först. Han började där. Och så börjar han med att riva ner dessa altare. Det som Gud hade sagt innan. När han sände sin, när de ropade till honom och ville ha hjälp. Kommer ihåg vers 7. Vi ska inte dyrka eller vara rädda och frukta de gudarna som dyrkas runt om i landet. Nu bryter han med den fruktan. Men det är först efter att han har fått tag på att det är Herren som är frid. Det är Herren som är min frid. Mm. Och det är inte bara att han har bestämt det, han har smakat det. Han har smakat friden. Han har varit här. Så att han säger: här bygger jag ett altare. För Gud är frid. Alltså han lever. Han... Är du med? Det var inte bara bekännelsen att jag ska ha friden. Eller att jag i tro tar emot det. Utan han hade varit där. Han hade smakat friden. Så att han bygger ett altar och säger: Herren är fri. I detta uppdrag där jag ska befria den ynkligaste minsta, ska befria ifrån denna enorma skara med fienden. Jag ska slå dem som en enda man. Men jag bara vet. Jag bara vet. Jag känner friden. Så nu så börjar vi. Vi tar det första steget. Och så rensar han ut i hemmet. Sin fars hus. Så bryter han med. Bara stampa ner den där frukten. Ta sedan den andra tjuren och offra den som brännoffer på resterna av askera på den som du hugger sönder. Halleluja. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för stadens män, gjorde han det inte på dagen utan på natten. Istället. Det är lite härligt ärligt någonstans. Ja. Nej, alltså det är listiga som ormar och oskyldiga som du går. Ja. Han var rädd. Han kände ändå fruktan för att riva ner de där pålarna och altarna. Förmodligen för att man hade legat under det här förtrycket så länge. Det hade bakats in som en del i kulturen. Det hade normaliserats. Jesus, det hade normaliserats. Nej, men vi böjer oss alltid för dem där. Men det gör inget, vi kan fortsätta ändå. Nej, för nu ska det bytas. Ni ska inte vara svans längre, nu ska ni vara huvud. Nu ska ni inta er plats. Börja med att visa vem som bestämmer. I anden. Bryt ner. Var inte rädda. Fienden styr genom fruktan väldigt, 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 väldigt mycket. Fruktan. Ni ska inte frukta de gudarna, de första. När stadens män steg upp tidigt nästa morgon, ser de låg Baals altare nedrivet. Asherapålen intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Halleluja. Då säger de till varandra, vem har gjort detta? Det känner vi igen. Om det är någon som börjar att resa sig upp emot de här festerna i vårt land. Sen, vem har gjort det här? Kom ut med honom så vi får hänga upp honom. Liksom. Direkt. När de undersökte saken och hörde sig för att de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sa männen i staden till Joash, för ut din son, han måste dö. För han har rivit ner Baals altare och huggit sönder askera på den som stod in till den. Så talar fienden. Men det är lögn. Men om han får, så tar han det. Om han får, om hans far hade liksom gjort det, får han göra det, då gör han det. Men vi har fått kraft att stå emot. Vi har fått kraft att säga nej. Det tänker inte alls. Men Joas svarade alla som stod omkring honom. De stod där liksom i en ring. Ska ni driva Baals sak? Ska ni rädda honom? Nej, den som driver hans sak ska dödas före nästa morgon. Alltså det är lite. Vi behöver lite mer, inte döda, men vi behöver lite mer av att sätta hårt mot hårt. För att bryta det här som vi har böjt oss under i vårt land. Det behöver väckas upp någonting, men det är i anden. Det är inte för de många människornas skull. Det är inte de stora sammanhangen som lyckas, har vi sett väldigt tydligt. Men vad som händer i Sverige. Det är inte de största församlingarna som tar det. Därför det måste tas i anden. Det måste tas i anden. De har folk som känner sin Gud. De ska stå fasta och hålla ut. Där ska det brytas. Det går inte att vara många och tro att vi ska ta det. Nej, det är samma igen. Ni kommer säga att det var ni som gjorde det. Nej. Men på 300 så gav Gud seger. Herre i seger genom få likväl som genom många. Amen. Om Baal är Gud, så kan han försvara sig själv när någon river hans altare. Och därför kallade man Gideon från den dagen Jerubal. För man sa att Baal får driva sin sak mot honom när han har rivit Baals altare. Visst är det? Alltså det är ganska, det finns ett mönster i detta som vi kan känna igen. Alltså när vi talar om, för det här är ju andemakter. Det är nästan liksom som en handbok i vad som händer när vi utmanar saker i andevärlden. Om någon reser sig upp och gör det så, ja, det är inte långt ifrån att man får ett nytt namn. Där om de inte får liksom ta koll på det, så ska de i alla fall säga, du får heta det här nu. Den som är emot. Du får heta det här. Men det hjälpte inte. Det hindrade inte Gud. Det hindrade inte Gud. Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Israels dag. Men Herrens ande kom över Gideon. Halleluja. Han blåste i hornet. Han blåste shofar. Abbesriterna samlades och följde honom. Han sände ut budbärare hela Manasse, så att också de samlades och följde honom. Han sände även budbärare till Asher, till Zebulon, Naftali, och de kom upp för att möta honom. Så är han ändå där med tecknet med ullen. Om du verkligen vill rädda Israel genom min hand som du har lovat, se, då lägger jag här ut en nyklippta ullen på tröskplatsen. Och så, ja, ni känner nog till det där. Alltså där han vill ha ett tecken till. Med den där ulltusen som ska bli fuktig. Men inte marken runt omkring. Och sen så sker det där, och så är det ändå att han är ändå inte riktigt säker. Kan du inte göra tvärtom nu, Gud? Så att ulltusen blir torr och att det är fuktigt runt omkring. Sen tyckte han att nu vet jag vad man så säger här till. Men om du ändå är osäker. Alltså Gud har barmhärtighet. Om vi vill gå, du känner våra hjärtan. Om vi ändå vill gå.
Ja, ja.
Men om vi inte vill gå och vi försöker hitta undanflykter, ja, då det märker ju liksom Gud. Och då får man nog liksom inga tecken heller. Men om man verkligen vill. Men man är ärlig. Så säger jag här. Gå då ner om du fortfarande är rädd. Gå ner och lyssna vad de säger ner vid vaktposten. I natt. Och så berättar den ena vakten för den andra. De kom in precis i samtalet där och får höra hur den ena vakten säger. Ska vi sluta bara för att jag ska dra till helt och hållet? Jag hade en dröm. Det är i vers 13, kapitel 7. När Gideon kom dit höll just en man på att berätta en dröm för en annan. Tänk att det var just då. Att det var just då när Gideon kom dit som han höll på att berätta. Jag hade en dröm. En kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog det till det så att det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, det kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons, svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. Alltså Gud kan använda drömtydare på väldigt oväntat sätt. Det behöver inte vara människor som alltid liksom har det hundra med Herren. När Gideon hörde drömmen och dess uttydning, för han behövde inte ens uttyda den själv, då föll han ner och tillbad. Halleluja. Alltså han är ju till intet jord i sig själv. Och han inser, det här är Gud. Det här är bara Gud. Jag stiger in i någonting som Gud har bestämt och förberett. Och den tron som finns där, den trons ande som förlöses där, när vi bara vet det här är Gud, det är bland det starkaste som finns.
Yes.
Jag jag tror att det är något av detta som Gud vill göra.
Yes.
Under året som ligger framför.
Mm.
Att upprätta de här böneplatserna först.
Mm.
Där det pågår
kom.
Dygnet runt.
Kom.
Och det är inte genom mänsklig ambition.
Nej.
Utan det är genom Guds ande.
Yes.
Vill mitt kommer mitt folk när jag samlar min här.
Mm.
Min här är det är andens folk.
Ja.
Det är inte samfundsstämplar. Utan det är mitt folk, de jag känner som mina. När jag har fått anden som ett sigill. Ett sigill.
House of prayer.
När jag har blivit brännmärkta med helig ande. De jag känner som mina, de har blivit brännmärkta av min ande. Det är de jag kallar. Det är de jag kallar. Som även om de har varit på vill och vägen. Nu när frågan ställs, har du blivit förut för dig själv, så kan jag inte annat än att säga ja. Jag vågar inte svara något annat än ja. För tiden är inne. Tiden är inne. Och på de platserna så kommer Guds närvaro att vila över. Ni har ju smakat det när ni var här. Jag har ju hört berättas och talat med en hel. Om den närvaro som fortfarande vilar över den platsen. Det är sådana platser som ska upprättas i Sverige. Och det kommer att vara de här 300 som skiftar. Det finns ingen ära. Guds är ära. All ära till Gud. Men han kommer att kalla, han kommer att samla det sina. Det kommer en ny tid för Sverige. Det kommer att vara som motorer som bara går och går och går. Jag ser liksom som ett elverk som står ensamt ute i skogen. Det bara går och går och går och går och går. Och det är kopplat runt om till olika platser. Det är kopplat i anden. Och människor dras ut ur djävulens grepp. För det finns inget annat sätt att bli frälst än att dra människor i anden, att bryta i anden. Djävulens inflytande. De platserna. Gud, de får du bara be. Säg Gud, vill du använda mig? För det är kraft. Där är det. Där finns det någon.
Yes. Yes.
När de 300 hornen ljöd shofar. Vände Herren den ene svärd mot den andra i hela läget. Det kommer förvirring. Och seger var ett faktum. Det var inte på människors vis. Josua intog Jeriko. Det var inte på människors vis. När Sverige ska förändras så kommer det inte bli på människors vis. Det är genom lydnad och lyhördhet för helig ande. Här är du ber. Att du ska bevara i våra hjärtan allt det som du vill ha sagt. Jag ber att det ska slå ut. Här är tas till den punkten. Där besvarar jag. bidrar till att vi vill bli frälsta eller komma till himlen, utan att ge dig allt. Hjälp oss, heliga. Vi vet att det är du. Vi vet att det är du. Vi gör ingenting i någon reaktion på omvärldens mörker. Nej, det får vara hur mörkt det vill. Men vi vill ha tag i dig. Vi vill ha tag i dig. Mänskliga ambitioner. Men jag ber dig att du ska bygga detta. Om inte Herren bygger huset så jag ber att han ska göra det. på Jesu namn. Efter att få tjäna dig, begär att få ge dig allt.